har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. Och Jakob tjatar på mig att jag ska tjata på er att följa podden och att betygsätta den på till exempel Spotify eller Apple Podcast. Kommer tjata om det här tills vi har 1500 betyg. Så att ju fortare vi når dit, desto fortare kommer jag sluta tjata. För 10 minuter sedan så landade ett mejl i min inkorg. Det var från en bank. Rubriken: största ökningen i hushållsförtroende på nästan 30 år. Enligt Konjunkturinstitutet så tror vi svenskar, eller som det alltid heter i såna undersökningar, vi hushåll, att ekonomin ska bli bättre. Rejält mycket bättre dessutom. Vi har aldrig trott att den ska bli så här mycket bättre sen vi började mäta hur mycket bättre vi tror att ekonomin ska bli 1996. Och det här är ju ganska enkelt att förklara. Vi har haft det lite tufft nu. Vi har väl inte haft en regelrätt kris, men ändå tufft. För hög inflation är på ett sätt alltid en kris, kan man ju hävda. Men nu, inflationen verkar lugna ner sig lite grann. Fraktproblem emot. Och Riksbanken har börjat viska om räntesänkningar. Vi kanske går mot en vår, både bildligt och bokstavligt. Vi får väl se. Vad som inte står i det här mejlet, det är att personer som har fått det rejält mycket sämre det senaste året, kanske har de förlorat sina jobb eller tvingats att flytta, för dem är den personliga krisen inte över. Faktum är att det finns människor som var med i kriser tidigare, coronakrisen, 08-krisen, kanske till och med 90-talskrisen, som fortfarande befinner sig i de här gamla kriserna. Och det är det som dagens avsnitt handlar om. Om kriser som inte tar slut. Det är en repris som jag och Jakob gjorde under corona, september 2021. Och det börjar, som det ofta gör, med en tid av lite väl god ekonomisk utveckling.
Det glada 80-talet sägs det ju. Och så var det nog också i början av decenniet.
Sen händer något.
Utlåningstillväxten steg kraftigt omedelbart efter slopandet av utlåningstaket i november 1980.
Och sen plötsligt så är den här krisen.
Det var ett slags bluffpoker. Spelet gick vidare. En vecka senare slog Riksbanken till med otroliga 500% sen valutautflödet återigen hade tagit fart.
Hur många kriser har du upplevt, Jakob?
Jag var typ 10 vid 90-talskrisen, ja. Minst en knappt, eller inte alls ska jag säga. Och sen var det ju typ Asien och IT-bubblan med efterverkningarna, finanskrisen, skuldkrisen, Grekland och det här som kom, det, kom efter finanskrisen. Ja. Ja. Och nu senast och coronakrisen.
Mm. Det är ju kris då och då.
Och lite väl ofta tycker jag en del.
En del tycker det. Någon borde kanske gå in och styra upp det där, kan man tycka.
Ja.
Men när krisen väl är här så börjar ju då ett arbete med att få den att försvinna. Olika riksbanker och politiker och forskare och näringslivstoppar kanske, fackförbund, sätter sig ner och börjar prata igenom alltihop. Vad ska vi göra nu?
Marknadsräntorna steg, börsen sjönk och vad alla väntade på var att ekonomin skulle vända uppåt igen.
Men varje politiker som lovar att det ska komma snabbt, den ljuger. Det här är en svår nedgång och det kommer att ta sin tid.
Lösningen på kriser nu för tiden brukar inkludera saker som stödpaket.
Ja, ja. Ett väldigt populärt ord. Mm. De innehåller lite olika grejer i de där paketen.
Ja, men kanske en skattesänkning, en satsning på något, innovation.
Mycket vaga begrepp, ja, kan man gärna slänga in i de här paketen. Mm. Men så är det. Och sen när man hållit på med de här stödpaketen och arbetet hållit på ett tag.
Men ingenting hjälpte och den 19 november fick Riksbanken kapitulera och den svenska kronan...
Så är man ur krisen.
Svensk ekonomi på väg in i högkonjunktur. Ja, det är rubriken på Konjunkturinstitutets pressmeddelande.
Mm. Härlig känsla.
Få saker. Det är nästan värt att ha krisen bara för att hur skönt det är sen när krisen är över. Det är så här man pratar om kriser. De dyker upp, massa människor gör saker som man inte förstår och sen så en dag så är allting tillbaka i någon slags normaltillstånd och då börjar man prata om de här kriserna i imperfekt som liksom historiska händelser med en tydlig början och tydligt slut.
Precis. Det här är också ett, alltså kriser är också ett centralt tema i ekonomin och inom den ekonomiska forskningen. Det fanns ju faktiskt en tid för typ 20 år sedan då ekonomerna trodde att de hade tämjt konjunkturcykeln. Man pratade om det här the great moderation, liksom 20-30 år i nutidshistorien då liksom BNP-utvecklingen var stabil och man tänkte att man typ med den här nya ekonomiska vetenskapen hade man liksom kunnat mota Olle i grind och det skulle inte komma några nya kriser.
När var det här?
Det här tog slut 2007 då.
Man firade lite tidigt. Ja. Nu liksom gick ut och viftade med krisernas tid är förbi flaggan lite för... Ja,
ja men högmod föregår, vad säger man? Förfall. Fall.
Ja, exakt. Men tänk om det är så att vi inte borde prata om kriser på det här sättet som historiska händelser med en början och ett slut, utan att kriser kanske är betydligt mer ihållande än vad man tror.
Mm.
Tänk om det är så att vi i Sverige faktiskt inte ens har kommit ur 90-talskrisen. Eller har vi det, Martin Nybom, forskare i nationalekonomi?
Nej, inte. Om man tar våra resultat liksom, direkt för vad de säger liksom, så är det egentligen slutsatsen att vissa effekter lever kvar av 90-talskrisen. Liksom.
Från Nonfor Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harrius.
Jag heter Jakob Bursell.
Och idag ett nytt och chockerande sätt att tänka på ekonomiska kriser. För tänk om kriser inte är någonting med en början, en mitt och ett slut. Utan att kriser pågår för alltid. Efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition. Eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling.
Mm.
Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland.
Mm.
Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju.
Mm.
SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man har kunnat tänka sig att det är bara typ... en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en... Det är en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, eller bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det heter världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon, om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar, vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen, vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet. Så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack. Så det finns kriser, men vi tänker på dem på fel sätt.
Mm, jag tycker nog att vi faktiskt gör det. Och när jag säger att jag tycker att vi gör det, så menar jag såklart att Martin Nyboom tycker det. Och Martin
är forskare i nationalekonomi och docent på Institutet för arbetsmarknadspolitisk och utbildningsutvärdering i Uppsala, också kopplad till Uppsala universitet.
Institutet för arbetsmarknadspolitisk och utbildningsutvärdering, mer känt som IFAU.
Ja, i den mån det är känt överhuvudtaget. Martin i alla fall, han har kollat på det här med kriser. Och det är ju en objektivt liksom, intressant sak att kolla på. Framförallt så kollar han på vad som händer efter kriser. Och eftersom han då jobbar på Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, så kollar han då på arbetsmarknaden.
Men ska vi börja med att bara definiera vad en kris är för någonting, när man liksom i en nationalekonomisk perspektiv.
Ja, en rimlig grej att göra. För om man vill veta hur man borde prata om kriser, så är det bra att veta hur man pratar om dem nu.
Det finns ju inga, tror jag, direkta definitioner så på arbetsmarknadsområdet som jag har hört. Däremot så brukar man ju prata om recessions och att vi har en recession när BNP faller 2 kvartal i rad. Ja. En kris är väl utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv, ska jag säga, mer när liksom man ser en snabb ökning av arbetslösheten och ett fall i sysselsättningen. Liksom.
Alltså vi vet ju vad en kris är. Det är liksom när det händer flera saker samtidigt fort. Typ minskad BNP-produktion, ökning av konkurser, alltså det är kris.
Det är lite så här, man känner igen en kris när man ser
när man
en kris.
När man är mitt i en kris. Ja.
Ja. Mm. Samtidigt också så fascinerande att det kan vara så lokalt. Det enda jag minns från finanskrisen, det var att det var ett större rubrik i tidningen. Men jag påverkades knappt överhuvudtaget.
Nej, inte jag heller. Och då var det typ så att jag kom ut på arbetsmarknaden typ det året.
Mm.
Jag tror kanske vi hade haft annorlunda minnen om det, om vi kanske hade jobbat med finans på ett annat sätt.
På Island.
På Island, exakt. Jag tycker också intressant att det liksom inte finns några klassiska definitioner av kris utifrån arbetsmarknaden och liksom vi människor. Alltså det är ju, vi människor är ju en ekonomi, så att på ett sätt så är ju alla mätningar av ekonomin handlar ju om arbetsmarknaden och människor, men vi pratar ju om det liksom som någonting som drabbar ett system, alltså ekonomin som nätverk och system, och därför mäter man ju då liksom kriser i BNP någonstans. När då kriser är slut? Jo, när ekonomin har återhämtat sig.
Ibland så brukar man ju prata om BNP-trenden och så, att när ekonomin har återhämtat sig så att vi är tillbaka på den gamla trenden som vi var innan lågkonjunkturen, då kan man säga att man är tillbaka liksom.
Men som vi vet så är ju en ekonomi mer än bara BNP. Eller snarare, BNP kanske inte är det perfekta måttet för hur det gått för en ekonomi.
Nej, men mer som en allmän farthållare kanske.
Precis. En ekonomi består ju av massa små delar. Och en liten sån klassisk del av en ekonomi, det är ju då en människa på en arbetsmarknad. Och det är de små människorna, som du och jag, som Martin Nyboom och hans kollega Mattias Engdahl har tittat på i sin forskning. De har kollat på vad händer med enskilda människor under en kris.
Vi har ju ett mikroperspektiv då, i termer av att vi tittar inte på den svenska ekonomin i stort, utan vi tittar på individer och arbetstagare. Inspirerad av lite liknande forskning som finns från det amerikanska i den amerikanska kontexten då, så vill vi titta på liksom vad de riktigt långsiktiga effekterna är på individer av att utsättas för en väldigt svag arbetsmarknad eller liksom ett kraftigt konjunkturfall.
Så det de tar reda på är alltså, hur påverkas arbetstagaren av en kris?
På lång sikt dessutom. Mm. Så det de gör, de vill liksom kolla på hur har det gått för personer som var med i en ekonomisk kris. Hur har det gått för dem typ 25-30 år senare?
Just det.
Hur mycket sämre har man fått det som arbetstagare av att ha varit med under en sån här kris?
Mm.
Så det de har gjort då, det är att de har kollat på 90-talskrisen.
Vi behandlar liksom hela Sverige som någon form av quasi-experiment eller vad man ska kalla det. Och delar då upp Sverige i olika mindre arbetsmarknader. Och utnyttjar det faktum att en kris kan slå väldigt olika i olika delar av landet. Och så jämför vi då individer som innan krisen bodde och jobbade i en kommun som drabbades av ett väldigt stort konjunkturfall med individer som bodde och arbetade i en kommun som drabbades av ett svagare konjunkturfall då. Och så tittar vi då på deras, hur deras arbetsmarknadsutfall utvecklas på lång sikt.
Är du med på vad de håller på med här?
Jag tror det. Det har ju lite bäring på det jag nämnde tidigare. Att jag, Jakob, då inte led så mycket av finanskrisen. Men återigen, om man liksom sålde strukturerade produkter så var det liksom värre.
Ja, det tror jag nog.
Och det de har gjort här är att de har jämfört olika arbetsmarknader. Så de kollar på olika kommuner och så tittar de på hur hårt de liksom respektive arbetsmarknaderna drabbades av krisen.
Mm.
Och sen kollar de på alla personer som bodde och arbetade i de här kommunerna under krisen. Och sen kollar man på hur det gick för de här personerna 25 år senare.
Just det. Bara för att konkretisera ytterligare. Vi kan ta Ödeshög som exempel.
Mm.
Så hittar vi på att Ödeshög drabbades hårt. Jag vet inte hur det gick för Ödeshög. Men vi säger att Ödeshög drabbades väldigt hårt av krisen. Vi säger att arbetslösheten i Ödeshög ökade med 10 procentenheter under 90-talskrisen.
Jättemycket.
Och så säger vi att Jo kommun på andra sidan Vättern från Ödeshög, de klarade sig mycket bättre.
Trästaden
i Jo, exakt. Ja. De fick bara, inom stationstecken, 2 procentenheter mer arbetslöshet under krisen. Det är alltså 8 procentenheter skillnad då mellan Jo och Ödeshög.
Mm.
Så det Martin och Mattias har kollat på då, det är hur sannolikt är det att personerna som bodde och arbetade i kommunerna då har arbete idag.
Och det vi ser då är att så sent som in på 2010-talet så hade då individer som bodde i de här hårt drabbade kommunerna sämre utfall än de här jämförelseindividerna, både i termer av sannolikheten att vara sysselsatt och deras arbetsinkomster.
Så personerna i Ödeshög, deras arbetsmarknad drabbades hårdare än Jos arbetsmarknad under 90-talskrisen. Det märks 25 år senare.
När du säger att det märks, alltså hur stor är den här skillnaden då?
Alltså okej, det Martin gjort att han kollar på två saker. Det ena är då sysselsättningssannolikhet. Alltså hur troligt är det att du har ett jobb?
Om du tänker dig en kommun som drabbas av ett konjunkturfall på som innebär ytterligare 1% sysselsättningsfall, så har då en individ i den kommunen då en sysselsättningssannolikhet som går ner med cirka 0,3-0,4 procentenheter på sikt.
Så att skillnaden är då alltså 0,3 procent per procentenhet. Det låter krångligare än vad det här. Alltså säg att en kommun drabbades av 1% mer arbetslöshet under krisen och den andra drabbades av 2% mer arbetslöshet under krisen. Då är kommun 2, en person som bodde i kommun 2, den är 0,3 procent mindre sannolik att den har ett jobb idag, 25 år senare, än en person från kommun A. Och alltså så här, 0,3-0,4 procent, det låter ju inte så mycket, och det är ju inte så mycket heller.
Man måste tänka sig då att skillnaderna i de här sysselsättningsfallen var betydligt större än 1 procentenhet mellan många kommuner. Utan mellan vissa kommuner, så, alltså om man jämför de väldigt hårt drabbade kommunerna med de minst drabbade kommunerna, så skilde sig liksom sysselsättningsfallet med upp mot 10 procentenheter.
Vilket leder till att en person som råkade bo i en av de kommunerna som drabbades hårt av 90-talskrisen, de kan liksom ha typ 3, 4, 5 procent mindre chans att vara sysselsatt idag än en person som råkade bo i en kommun som inte drabbades så hårt.
Ja, just det. Så det är det som är grejen här. För det är ju mycket Särskilt om man tänker på hur lång tid som har passerat.
Verkligen, det är riktigt mycket. Sen möter man en annan grej då, och det är då inkomster.
Motsvarande effekt på inkomster är ungefär 2 procentenheter.
Per procentenhet. Så att alltså skilde det 10 procentenheter i hur hårt kommunen drabbades på 90-talet, då skiljer det 20 procentenheter i inkomstutveckling nu i snitt.
Mm. Ja, det är otroligt mycket.
Med andra ord,
om krisen ur ett makroperspektiv så att säga är slut, så kan de här effekterna för individer leva kvar mycket längre än så liksom.
Så 90-talskrisen är inte slut för personer som jobbade och bodde i Ödeshög. Eller jo, just i Ödeshög kan det nog vara det, jag vet inte. Men typ Bergslagen, Ludvika, där var det illa på 90-talet.
Så helt otroligt när man tänker på det. Och särskilt man tänker på att det är då liksom en ny kris som inträffar var 10-15 år. Ja. Och att det ändå inte sällan slår mot olika grupper. Så att liksom i slutändan så drabbas ju typ alla av det här under väldigt, väldigt lång tid.
Just det. Och om man kollar på särskilt vilka det är som drabbas mest, så är det ju då som vanligt såklart personer med typ mindre utbildning, kvinnor. Ja, men alltså så här, ja. Exakt. The usual suspects när det kommer till vilka brukar drabbas av grejer.
Förutom de som handlade strukturerade produkter på Island.
Förutom dem, ja. Exakt. Exakt vad det här beror på, det är ju lite svårt att veta då, alltså hur det kan hålla i så här fruktansvärt länge. Bra gissningar som man brukar prata om, det är liksom en allmänt försämrad arbetsmarknad, även på lång sikt. Sen så här, hål i CV:n som gör att man blir mer svåranställd för att man blir av med jobbet kanske. Psykisk ohälsa kan vara en grej. Ja, så här, ungefär samma usual suspects där.
Men kan man göra någonting åt det här? Och liksom, ska man göra någonting åt det? Så här, är man lite fatalistiskt lagd, ska man tänka att det här kommer jämna ut sig i längden. Den här gången, liksom förra året, var det restauranger och biografer som fick smaka på krisen. Nästa gång så är det rörmockarna.
Tror du det verkligen? Tror du att det är rörmockarnas kris nästa gång?
Stora rörmockarkrisen, ja. 2026.
Ja.
Men samtidigt kan man ju ta perspektivet att samhället borde ju typ gör någonting om det är så att folk känner av en kris typ 50 år efter att den inträffar, eller liksom ett helt liv.
Mm.
Kan man göra någonting?
Det är en mycket bra fråga, såklart. Hur kriserna ska kunna ta slut efter det här? Kriser, detta välkända fenomen, de håller i oerhört länge.
Och påverkar människors sannolikhet att ta jobb och deras inkomster under liksom 10, 20, 30 år därefter. Otroligt.
Precis. Och det här är då nya rön. Man visste inte att de höll i så här länge förrän Martin och Mattias började med sin forskning. Det finns en lite elak fråga här som är typ, kanske är det så att vi måste ha det så här. Måste inom stationstecken, vi kan ju vända upp och ner på allting såklart, men inom det systemet vi har, att vi kanske måste ha det så här, eller att vi i alla fall inte vet hur vi ska stoppa det.
Det här verkar vara ett ganska genomgående resultat då, i och med att man hittar motsvarande effekter i USA, och men på betydligt kortare sikt. I en annan rapport som vi har gett ut på IFAU så hittar vi motsvarande effekter för finanskrisen i Sverige också. På så sätt så tror jag att det är någonting som är liksom relativt oberoende av hur ekonomin och samhället ser ut.
Det Martin säger i alla fall, det är att effekterna av de här basten då, de verkar hålla i liksom väldigt länge och slå ungefär lika hårt. Så liksom oavsett vad du liksom har för typ politiskt styre eller för ekonomi eller så, där, så verkar det, alltså det kan vara länder med väldigt olika förutsättningar och effekterna blir ungefär samma.
Okay. Ja.
Det betyder ju inte per definition att det liksom inte finns något man kan göra åt det här. Men Martin, som den forskaren är, har ändå lite så kvalificerade gissningar, kanske man kan kalla det.
Jag tycker det är intressant med de här korttidspermitteringarna till exempel, som man har använt väldigt mycket nu. Som man ju lärde sig lite om under finanskrisen, liksom när vissa företag och så började använda det, som Scania och så. Och det finns ju flera skäl liksom att tro att det kan vara ett ganska effektivt instrument här för att få företag att behålla folk på kort sikt när det är lite tuffare. Liksom. Och framförallt nu när den här krisen förhoppningsvis blir ganska kortvarig, så kan det ha varit ett väldigt så väl-tajmat instrument.
Permitteringar verkar alltså vara en av vägarna framåt. Sen så är det här, är ju typ en politisk och filosofisk fråga. Alltså det finns ju någon skola som är lite mer typ så, vad ska man säga, darwinistisk som menar att det kan till och med vara så att det är bra för ekonomin som system på lång sikt med de här kriserna. Alltså så här, självklart liksom stora tragedier för människorna som det går dåligt för, det har vi pratat om, men de kanske liksom aldrig får det lika bra igen, men ekonomin som helhet kan liksom växa sig starkare av det här, någon slags stålbadstänk.
Det finns, som jag tycker, väldigt spännande forskning, också amerikansk sådan, som tittar på hur motsvarande liksom lokala konjunkturfall påverkar omvandlingen på arbetsmarknaden och företags innovationsbenägenhet och investeringar i ny teknologi och så. Och då hittar man liksom att på hårt drabbade arbetsmarknader, där accelereras omvandlingen snabbare. För att liksom det här som man brukar höra, att liksom att ibland att kriser också innebär liksom massa typer av potentiellt sett positiv förändring liksom. Det är precis det man hittar där då, liksom. Så att det skulle kunna vara så att arbetsmarknader som påverkas mycket, liksom att företag där mer aggressivt förändrar sig, kanske rationaliserar lite i arbetskraften eller anställer andra typer av kompetens och arbetstagare, vilket påverkar de som jobbade där och då negativt. Men det kan också vara positivt för regionen eller liksom kommunen på sikt liksom, att tvinga fram liksom, eller accelerera den här utvecklingen. Liksom. Men det vet vi inte riktigt i det svenska fallet exakt hur det ser ut.
Min tjej är från ställe i gränsen mellan Uppland och Västland. Där ligger stora så Adlibris och Apotea-lager. Och där jobbar det då jättemånga människor. Liksom sysselsätter typ hela den, inte hela, men en stor del av liksom bygdens typ ungdomar och sådär. Så säger vi att det kommer en stor kris. Då kanske det lagret typ ställer om och så blir det helt typ robotiserat. Och men, du vet, det finns så här coola Amazon-lager. Det blir mer sånt kanske typ. Stor tragedi för alla som jobbade på det här lagret. På sikt så kanske måste börja jobba olika robotingenjörer där. Och man liksom, ur en viss synvinkel skulle man kanske kunna säga att det skulle vara bra för den kommunen.
Precis. Och så är det som är bra för kommunen inte alltid bra för individen på kort sikt.
Precis. Det är jättejobbigt för dem som jobbade på lagret. Liksom. Deras kris kanske aldrig tar slut. Alltså, den kan hålla på i 25-30, en livstid, år. Liksom. Det som är sjukt med det här tycker jag, det är att det är så random. Alltså, du råkade jobba i en kommun som drabbades mycket hårdare än en annan kommun. Otur för dig. Din kris håller på i 30 år.
Ja, men det är hårt.
Det är jävligt hårt. Alltså, så här, man kan vara väldigt så darwinistisk och tänka typ så här, men du kanske inte borde jobba liksom, jobbat i en verkstadsindustri som kommer drabbas hårt av en kris. Du borde omskolat dig tidigare, du borde sett det här komma. Det är liksom, så kan man ju tänka. Men det finns ju liksom, det blir ju alltid så följdeffekter av en kris som inte är bara drabbar liksom den mest drabbade sektorn. Alltså säg typ att du har ett café i en kommun som drabbas hårt. Du har en jättebra business, du är jättebra på att driva det här kaféet. Plötsligt så sägs massa människor upp på liksom den största arbetsplatsen på orten, och då börjar det gå mycket sämre för ditt café för att ingen har pengar på fickan typ. Och sen liksom i genomsnitt så kommer ni som bor i den här kommunen, inklusive du som driver kaféet, ha en mycket sämre liksom inkomstutveckling än typ grannkommunen. Och i den grannkommunen så kanske det var någon som drev ett kafé på ett mycket sämre sätt än vad du gjorde. Men genomsnittligt så kommer den ha en liksom större chans till typ sysselsättning och god inkomstutveckling.
Det blir väldigt slumpmässigt.
Väldigt slumpmässigt.
Det är väl lite slutsatsen ändå på något sätt, att om du dels arbetar inom en bransch, ett yrke och så vidare som kanske är lite liksom i riskzonen nästa gång du slår till, och du dessutom råkar jobba på fel företag eller i fel del av landet liksom där krisen blir kraftig, så kan du råka illa ut på lång sikt så att säga, eller i alla fall påverkas lite grann åt det negativa hållet utan att du, ja. Och det är väl en viss mån av slump inblandat i det liksom, så ja.
Så slutsatsen här, folk kan ha otur.
Och där finns ju liksom den filosofiska frågan om samhället ska tolerera att folk har otur.
Någon mån måste man väl typ tolerera otur.
Alltså det finns ju också en tendens, tänker jag, i ett modernt så här välmående samhälle att man i högre grad vill kontrollera samhällsutvecklingen och att toleransen för typ att folk har otur minskar.
Det är väl ändå ganska många politiska inriktningar som liksom går ut på att man vill minimera utrymmet för otur och maximera typ skyddsnätet för de som har otur. Så kan man ju, en del politiska åskådningar går ut på det i alla fall liksom.
Men det är i alla fall riktigt intressant att kunskaperna om ekonomi liksom uppdateras. Det här är nästan en slags grundforskning som ger en helt ny bild av hur ekonomin funkar.
Det är lite skupigt faktiskt tycker jag, den här grejen. Hur jävla länge det håller i sig.
Ja, verkligen. Och nu har vi också en färsk kris att studera med coronan. Ja. Och genom att den hanteras på ett nytt sätt med de här permitteringarna så finns det säkert nya lärdomar att dra om den då.
Precis, Martin kollar ju på den typen av grejer nu samtidigt då som han försöker ta reda på vad som faktiskt funkade under 90-talskrisen och så kollar han på coronakrisen. Så att vi kommer kanske snart få reda på vad vi borde göra. Kanske kommer någon
forskning. Om 25 år.
Ja, vi ser fram emot en IFAU-rapport där någonstans 2040.
Ja, nej, men nu ska det inte vara så pessimistisk. Jag tror 2035 men nog. Helt möjligt.
Det blir då kapitalet avsnitt 50, avsnitt 1400 kanske.
Vi ser fram emot det, tycker jag. Med det är kapitalet slut. Vi som har gjort det här avsnittet heter Gunnar Harjus och Jakob Pichell. Kristoffer Krok har mixat. Följ oss på Instagram. Jakob, vad heter vi där?
Kapitalet Radio. Nej.
Kapitalet.
Kapitalet.
Bara kapitalet. Följ oss där. Hej då!
Hej!